Kyrkoårets texter som är föreslagna för denna söndagen är faktiskt lite annorlunda än det varit förr. Vi har ju en ordning som är lite nyare nu och några ställen är ändrat, och detta är en av de söndagar som det är det. Temat är nådens gåvor. Och det kommer vara kanske lite annorlunda än de flesta av oss med de traditioner vi är uppvuxna med tänker. Vi brukar tänka väldigt, väldigt, ska jag säga, andligt när vi talar om nådens gåvor, nådegåvor. Men de här texterna som finns, de spänner liksom över någonting mycket vidare än just bara en enda sak. Det kommer att handla om att vi har skapelsen som en gåva, själva livet. Och det var ju det förra söndagen handlade om när Olof predikade här. Om skapelsen, kan man säga, om vårt förvaltarskap över skapelsen. Och en annan gåva som är väldigt viktig som vi har fått är ju frälsningen. Sen har vi givetvis de här personlighetsgåvorna. Och det är en av dagens texter som handlar om att vi ska frambära oss själva och ge den personlighet, den person vi har, och det gåvor som finns inom oss till Gud. Sen kan vi inte gå förbi och nämna också om det som talas om i första Korinthierbrevet 12. Om att det finns speciella andliga gåvor som är till för att tjäna i församlingen. Och som på ett speciellt sätt är övernaturliga. Vi kommer nämna om bönens gåva. Om en gåva som skulle jag kalla kärlekens gåva. Och i detta, för det är också en av dagens texter, episteltexten, om förlåtelsens gåva. Det är många olika saker. Sju olika saker nämnde jag här. Och vi ska börja med alldeles strax att sjunga psalm och sång här 285. Det finns djup i Herrens godhet. Men jag vill bara säga någonting om det här temat nåd och nådens gåvor. Och det är det att nåd innebär att något är fritt och gratis. Och ofta tolkar man det som att nåd är exakt samma sak som förlåtelse eller någonting annat. Men vi tänker så mycket annorlunda än vad Gud gör, därför vi är ju så påverkade av det som finns runt omkring oss. Vi tror ofta att det att vi kan få nåd, få någonting, har att göra med våra prestationer. Men det stämmer ju inte längre, då är det ju inte gratis. Vi tror nog ändå på det viset, tror jag, väldigt ofta. Och då ger vi upp när vi ser att det inte fungerar. Sen är vi också påverkade av sånt som runt omkring oss. Väldigt många tänker väldigt gott och fint på ett humanistiskt sätt, det är väldigt mycket, men vi glömmer ofta bort att vi är så påverkade av detta, att vi ser inte att i detta finns rent ateistiska influenser. Man blandar bort till exempel Bibelns kärleksbudskap med tolerans med nästan vad som helst idag. Sånt som även Bibeln kallar synd. Och det är ju inte bra. Nåden är väldigt viktig. Och Bibeln är full av råd och hjälp. Och i en predikan i våras så berättade jag om att vi får råd och undervisning om hur vi ska leva, hur vi ska vara mot varandra. Om förhållande till både Gud och till skaparen och till skapelsen. Det finns, tror jag utan vidare kan säga, det finns en kristen livsstil. Förra söndag var vi inne på en del av den i förhållande till skapelsen, om att vårda, ta hand om. Och det finns också när det gäller detta med oss själva som människor. Den vård och den kärlek och det förvaltarskap vi har där, det ingår också i den kristna livsstilen. Vi är förvaltare, vi är Guds redskap. Och ditt och mitt liv påverkar det som finns runt omkring oss. Både andra människor och oss själva. Så att vi ska sjunga denna sången. Och sen ska Johannes läsa evangelietexten. Nummer 285. Det finns djup i Herrens godhet.
sannerligen att ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och till honom och sade: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger.
Ja, att ge nåd lika med förlåtelse. Det är tydligen en lite svåruppsatt ställe. I den gamla översättningen stod det 70 gånger 7. Jag antar att Jesus menar hur många gånger som helst. Så vill jag gärna tolka det. Men det är inte dåligt med 77 gånger. Den här texten har jag själv haft lite sådär under min uppväxt funderat väldigt mycket på. Är det verkligen så att om man ber om något i Jesu namn, och om vi kommer överens med varandra, vi verkligen ska få det? Och i den lösningen kan jag inte ge på den frågan här idag. Men jag har upptäckt när jag har försökt praktisera det här att det fungerar faktiskt väldigt bra att be när man är överens med andra. Och på något sätt tror jag att det har att göra med det här när det är på annat sätt så talas om att be efter Guds vilja. Då är det ju inte längre de där själviska bönerna. Och det är väldigt spännande detta att pröva på. Kom överens med andra, det här ska vi be om. Och då kommer du säkert få upptäcka att det fungerar faktiskt. Och sen kom detta med förlåtelsen. Vi ska be innan vi fortsätter här. Jesus, tack för att du är här idag. Och jag vet att du står här och säger välkommen till oss. Så vi vill säga tack och välkommen själv. Tack för att du är så helt underbar så att du bryr dig om varenda en av oss. Från den minsta till den största. Ung, gammal, kvinna, man, vilka sammanhang vi än kommer ifrån. Så bryr du dig om oss. Och du visar oss din kärlek. Och allt det här har vi fått gratis utan att vi behövt anstränga oss för det. Utan du är den som ger dessa underbara gåvor. Tack för det. Välsigna gudstjänst. Välsigna det som vi ska tala om. Tack för att vi ska få vara med om nattvarden här också. Och jag ber om din närvaro på särskilt sätt. Amen. Första Moseboken 1:24. Jag ska inte läsa riktigt allt, men jag ska ta bitar. Gud sa: må jorden frambringa levande varelser efter deras arter, boskapsdjur, kräldjur och vilda djur efter deras arter. Och det skedde så. Och sen fortsätter han, och han gör människor till sin avbild. Det står till och med vår avbild, till att vara oss lika. Det är svårare att tro det där, det vet jag. Det där ordet vår. Och må det råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna. Han välsignade dem och sa han: var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det var ett uppdrag. Och sen till slut: Gud såg på allt som han har gjort och det var mycket gott. Och det blev afton, blev morgon, den sjätte dagen. Jag ska inte gå in så mycket på detta eftersom det var förra söndagen vi talade om förvaltarskap. Men en gåva har vi fått av nåd. Det är den här möjligheten att förvalta. Att ta hand om det som Gud har gjort. Det är så uppenbart den här, ska jag säga, tillsägelse, uppmaningen, uppdraget som vi får. Och det är så personligt, tycker man, på något sätt. Det är inte något allmänt att man säger nu ska en regering fixa det här och så. Utan det är till dig och mig. De människor som beskrivs här, de var ensamma från början. Och de fick uppdrag, och vi som är deras efterkommande, vi har fortfarande detta uppdraget. Ta hand om det. Och det var mycket gott. Det var ofördärva från början. Och det är ett uppdrag vi har idag. Men så står det lite strängt i Romarbrevet 1. Att Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan du själva se. Sen världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det ingen försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Och deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Det ville göra gälla för visa men blev till dårar. Och sen, om jag får plocka ut någonting som är positivt då, Jeremia 17:5-8. Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte, upphör inte heller att bära frukt. Det finns också ett, det var ett fysiskt, ska vi säga, verkligen förvaltarskap vi kan se med våra ögon och uppfatta med våra öron. Men det finns också ett andligt förvaltarskap där Jesus är vår förebild. Och genom att leva nära honom i bön, i tillbedjan, så smittas vi av honom och bär frukt. Och det är själva gåvan vi har i skapelsen. Det är ju detta att Gud har gett oss livet. Vi får leva. Det är liv på denna jord, på denna planeten. Och upphovsmannen är Gud själv. Och jag tycker det är så fantastiskt det här. Och det passar så bra ihop. Det som finns i Gamla testamentet och det som sen fortsätter i Nya testamentet. Men jag ska inte ta mer om detta, utan vi har det här som ett avstamp, en bakgrund. Att Gud har gett oss någonting gratis. Men vi har i detta ett uppdrag. Det finns andra saker som vi fått gratis, alltså av nåd. När Jesus kommer, så kommer han ju för att återupprätta, ska vi säga, den här kontakten mellan Gud och människa som tycktes ha gått förlorad. Han kommer och erbjuder oss en ny födelse. Han erbjuder oss, tala om att ni har ett evigt liv. Av nåd är ni frälsta, förklarar Paulus om detta, genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Frälsningen, denna gåva som vi får, den får vi utan att egentligen behöva prestera någonting. Det kom en ung man, det var inte till mig utan var till en annan pastor som återberättade här. Och han berättade om sina misslyckanden, den unge mannen, när han försöker göra karriär i livet. Och han sa, jag antar att jag helt enkelt har fötts fel. Och det låter lite konstigt och låter väldigt negativt. Men egentligen, och det säger min kollega, så är han mycket närmare centrum av Bibelns sanningar än vad han själv förstod. För Bibeln utgår helt enkelt från att inte bara den här personen, utan att alla, rika, fattiga, höga, låga, tjänar, herrar, kapitalister, arbetar, kungar, vanligt folk, alla på ett sätt har fötts fel. Därför Bibeln säger att alla har syndat dess avsaknad av härligheten från Gud. Och det som Jesus erbjuder, det är att få tillbaka denna härlighet som fanns i skapelsens morgon, därför att människan levde nära Gud. Vi har många gånger hört talas om, och jag själv har predikat inte för så förskräckligt länge sedan, över Johannes 3, Nikodemus, ni vet den här mannen som var så fin och en rådsherre som kunde allt om Guds rike. Men han kommer till Jesus och vi frågar honom om de här viktiga sakerna. Då representerar han nog hela mänskligheten. Och den fråga som låg på hans läppar, det var frågan om evigt liv. Det här livet vi lever här, det känns så konstigt. Är det bara slut? Hur ska jag få fortsätta att leva i evighet? Som farisees så trodde han egentligen på evighet, på en fortsättning på något sätt. Men hur skulle jag få den? Och Jesus gav honom ett väldigt klart svar. Om en människa inte blir född på nytt, så kan man inte se Guds rike. Återigen en gåva. Du kan födas på nytt. Och den här födelsen är andlig födelse. Bibeln säger med anledning av det, du har blivit född inte av blod, inte av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud, det Johannes 1 står. Den första födelsen gav oss fysiskt liv. Och samma när jorden skapas, allt kom till. Det var det fysiska, det synliga. Men den nya födelsen, den ger oss någonting mera. Ett evigt liv. Det är skillnad mellan att bara existera och att verkligen leva. Gud har förberett för dig och mig ett oerhört stort arv. Som vi inte behöver egentligen anstränga oss för att få. Den gåva. Och frågan är, vill du och jag ta emot den? Bibeln säger att om någon är Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och den gamla naturen måste alltså ge en plats för någonting nytt. Och det som stod här i Romarbrevet, där Paulus, han nästan ondgör sig över det här att människorna har gått så snett när de inte bryr sig om Gud, fast han ser vad han har gjort. Det är så att Gud vill göra någonting för hela mänskligheten idag. Och han lovar redan i Hesekiel, jag ska ge er ett nytt hjärta. Låt en ny ande komma in i era bröst. Och människans inre har förmåga att acceptera eller förkasta allt vi läser eller hör. Det vet vi. Här har jag en bok framför mig, det är Bibeln. Den har budskap till mig, den har budskap till dig. Och det viktiga budskapet är den, du måste bli född på nytt. Det är en gåva. Och vi som tror på Jesus, vi har tagit emot den gåvan. Den har vi fått för ingenting egentligen. För Jesus har gjort det. Och det budskapet är egentligen både med befallning och ett löfte. Den innehåller möjlighet att få en ny och förändrad natur. Och det förutsätter också att jag aldrig kommer att se Guds rike ens om jag inte tar emot detta och blir född på nytt. Så den människa, om vi tycker att nu kör jag huvudet vägen. Jag försöker förklara för den människan vad jag upplever. Jag försöker förklara tron. Men det är klart, han har inte upptäckt eller sett att Guds rike verkligen existerar. Precis som de här människorna som sett beviser på skaparen, sett fotspåren, avtrycken ute runt omkring. Som den som sitter och tittar i sitt mikroskop och ändå kan avfärda och tro att det är någonting annat än Gud som har gjort det. Den som tittar ut i teleskopen ute i stjärnvärldarna och tror att det har kommit till av någon slags slump. Och inte ärar Gud för det han har gjort. Men här har vi någonting som är fantastiskt. Det är inte konstigt att Paulus blir upprörd. Men det är något fantastiskt. Du kan få det här. Och då får du se Guds rike. För det finns ju mitt ibland oss. Jag tycker det är så fantastiskt. Det finns en tendens dock hos oss, även hos oss kristna, att tänka på Gud i förhållande till mina egna begränsningar. Bibeln lär vem Gud är. Han har ju ett namn, Yahweh, eller hur det nu uttalas. Jag är den jag är. Alltså en som ständigt är till, finns till i alla situationer. Men när vi smädar Guds karaktär och inte ger honom äran, då är det faktiskt det som Bibeln kallar avguderier. Och det är det Romarbrevet 1 egentligen handlar om. Det handlar om liksom vad som händer när vi finns i det tillståndet. Därför en gudsbild efter vad jag själv tycker och tänker och vill konstruera. Det blir massa olika religioner faktiskt av det. Men det är inte det Bibeln beskriver. Därför då blir det helt beroende av vilket sinnestillstånd jag själv är i eller utvecklas från. Det är som att jämföra ett litet stearinljus med solen. Det går inte. För Gud är den han är. Han är över allting annat. Nu ska jag läsa episteltexten som handlar om faktiskt att Gud har skapat oss och gett oss olika möjligheter. Romarbrevet 12:1-8. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. En kropp och många lemmar. I kraft av den nåd jag fått säga till var en av er. Har inte föga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar. Alla med olika uppgifter så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänarens gåva hos den som tjänar. Undervisningsgåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvarna frikost delar med sig att vara nitig som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Här nämns 7 stycken olika saker som jag tror egentligen kanske är personlighetstyper. Men Gud vill utveckla det och få oss att använda dem på olika sätt. Då kanske någon invändning om det med profetiska, det, att vara lärare och att betjäna andra och ha social omsorg och att vara ledare. Och att stödja, offra och bedriva själavård. Okej, det kan vara personliga saker. Men med att vara profetiskt, det då vi låter väldigt övernaturligt. Och det finns ju med i den där uppräkningen av de 9 speciella andliga nådgåvorna. Nu tror jag, när man ser på vad Paulus skrivit här, så tror jag att han nog inte riktigt menar den. Utan menar en personlighetstyp som Gud kanske sen utnyttjar och ger en speciell övernaturlig gåva. Därför att den person passar in i det sammanhanget. Jag tror att han menar den som har en förmåga att kunna se och upptäcka vad som rör sig i tiden och är av Gud. En sån där bra iakttagare, en personlighet som Gud kan använda på ett speciellt sätt när det gäller att väcka andra människor. Men det är mina egna tankar om det. Sen de där, jag kanske får nämna det där som står i första Korinthierbrevet 12 också. Det är inte min predikan idag att tala om speciella nådgåvor. Då ska vi ta en timma till här eller ett par. Det gör vi inte. Men det vi kallar nådgåvor i första Korinthierbrevet 12. Det finns inte det ordet i grundtexten. Det finns inte ordet gåva i det sammanhanget. Skulle man översätta det direkt svenska så är det ordet nåder. Vi har inte det i plural nåd. Kan vi få flera nåder? Men det är det vad det används, det ordet. Men Bibeln betonar andens verk, en funktion, inte att vi äger någonting. Vad det är jag vill säga. De har gett till Guds barn när de kommer tillsammans, berättas om det. De tillför tjänst att vara till nytta, står det. Guds ande i oss hjälper oss i vår tillbedjan genom att sätta de här andliga nådgåvorna i funktion. De här 9 som vi kallar om vishet, kunskap, tro, helande, gåva, kraft att göra under, profetians gåva och en gåva att skilja mellan olika andar, tungotalets gåva och förmågan att tolka tungotal. Det är 9 olika saker som nämns. Jag vill gärna skilja på det från de här personliga bitar vi fått med i skapelsen, i våra, kanske våra gener till och med, som Gud vill använda. Men Gud använder ju vår personlighet, vi får inte glömma det. Men jag ska inte gå mer in på det. Utan jag tror Gud har också gett oss en annan gåva, en speciell gåva av nåd. Och det är gåvan att kommunicera. Och när vi saknar den så funkar livet dåligt. Vi märker på dem som saknar förmåga till att tala och förmåga till att skriva och problem där. Det ställer till det. Men jag tänker på bönens kommunikation som ju kan ske genom tanken, inte behöver uttryckas i ord. Därför i bönen möter vi Guds kärlek och ger kärlek till honom. Och jag ser det som en speciell gåva till oss. Vi kan kommunicera. Vi behöver inte gå genom någonting annat, utan vi har kontakt med himlens Gud. Den helige ande vill komma till oss. Han tränger inte på. Han väntar. Vi ska öppna för honom och låta honom sen ta med oss inför Guds tron i tillbedjan. Och där kan vi lägga av allt som vill hindra oss från att leva Guds närvaron. Det står i Mika i Gamla testamentet, 7 kapitel, att du har lust till nåd. Och du ska åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du ska kasta alla deras synder havets djup. Och som fortsätter på det ska jag kunna nämna en speciell nådegåva eller en gåva vi får av nåd. Det är den här metoden vi har fått för att kunna leva det kristna livet, livet överhuvudtaget. Och den metoden är kärleken. Det är en speciell väg. Och vi visar Gud vår kärlek genom att leva efter hans vilja. Och där finns detta med tillbedjan jag nämnde. Romarbrev 5:5 står det: hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom han har gett oss den helige ande. Helt fantastiskt. Och från detta över till det som är en del av dagens texter. Förlåtelsens gåva. Det som Johannes läste om här förut. Det finns förlåtelse utan att jag behöver prestera någonting. Guds nåd ger frälsning. Många människor idag förstår inte riktigt detta, för man anser sig vara goda i sig själva. Men Guds förlåtelse är total. Ibland kanske vi uppfattar förlåtelse som rättegång där vi blir frikända från straff. Men förlåtelse är mycket större än förlåtelse Gud ger. Mycket, mycket större. Jesaja 44:22: jag utplånar dina överträdelser som moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig till jag frälser dig. Och Jesaja 38 står också en liknande, 17 versen: i din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop genom att du kastade alla mina synder bakom din rygg. Förlåtelsen är ett svar på nåden vi har fått till våra medmänniskor från oss också. Den främsta vägen, det främsta botemedlet till trasiga relationer, det är detta. Den kristna kärlek och den inryms förlåtelsens dimension. Gud vill använda oss som bärare av förlåtelse för att ge helande budskap till alla människor. Han gav utslagna, Jesus gav utslagna och sarga människor förlåtelse utan kräva någon motprestation. Och det tycker jag vi ska göra också. Hans behandlingsmetod är ett utflöde av nåd. Och han tar aldrig lång tid på sig när det gäller bön om förlåtelse. Det går snabbt. Det finns en gammal testare exempel jag ska avfunda med. Kommer ni ihåg Josef? Som blev kastad i brunnen och såld som slav av sina bröder. Bara för att de retade sig på honom. Vilken skuld de tog på sig, de bröderna. Och en dag så står de där inför honom när han näst högst i Egypten. Och de har råkat ut för hungersnöd och det enda ställe de kan få mat på, det är hos Josef. De vet inte om att det är Josef. Det finns mycket i den berättelsen som påminner om det som Jesus gör. Vet ni om att ordet Josef betyder ta bort, själva namnet Josef? Jesus tog bort vår skuld. Han får uppdrag av sin chef farao. Det får han. Han ska göra någonting. Jesus uppdraget av vår himmelske pappa. Josef hade varit övergiven men blivit upprättad. Han räddade många genom den speciella funktion han fick i Egypten. Och så kommer bröderna till honom med denna skuld. Vad skulle han göra? Men Josefs bröder hade en tillgång som de inte visste om. De hade en bror som kunde öppna förrådshusen och bli deras räddare. Och de som läst berättelse vet att han nog på gränsen gjorde någonting som vi skulle tycka att det där var väl oschysst. Han gjorde saker som gjorde dem verkligen förkrossade helt ner i botten. Där han utnyttjade lite grann sin kunskap om familjen och så. Men det han gjorde, hans behandling av bröderna var avsedda att väcka dem till, ja, till besinning om det de stod i. Det var alltså tvunget att bli en attitydförändring för att befrielsen skulle fullbordas. Och Gud vill väcka oss, alla oss som är skapade av honom, till besinning över. Vem är det som är den som ger nåd? Vem är det som har gjort allt detta? Jo, det är Herren, vår skapare, som har gett oss alla dessa fina gåvor av nåd. Idag ska vi dela nattvarden här. Och det är en sån underbar påminnelse om vad Jesus har gjort för oss. Om vad Gud gjort för oss. Du är förlåten. Jag är förlåten. Tänk vad fantastiskt. Ska vi inte ära honom som ska ha äran för allt detta? Så låt oss be. Tack Jesus. För skulden är betald och vi är fria. Fria Guds barn. Fria att prisa dig. Fria att vittna om dig. Fria till att komma hem till dig. Jag ber dig Herre, ta över fortsättningen nu. Led oss i nattvarden. Herre, jag ber dig. Var så riktig.